BB-podd presenteras av Unibet, stolt sponsor av IFK Göteborg.
Vi är liv, vi är kaos, vi är allt.
Extremt varmt välkommen till BB-podd som du hör via Spotify eller gt.se. Hoppas du har haft en helt magisk påsk och nu är redo inför den allsvenska premiären.
Och vi ska flagga här i början för att från och med nästa avsnitt så är det faktiskt bara på Spotify och på gt.se som ni hör BB-podd.
Är du en av de extremt få som kanske fortsatt lyssnat på poddar via podcastrappen eller Acast eller Podkicker eller allt vad möjligt kan heta, så är det dags att öppna Spotify. Klicka på prenumerera på BB-podd där så att du inte missar några nya avsnitt.
Viktigt att påpeka i detta är också att man måste inte ha något premiumkonto eller sådär, för att som lyssna på BB-podd kommer vara gratis både på Spotify och på gt.se.
Men som den ganska goda belöning ni får för att ni gör det här lilla klivet över till Spotify, så får ni också 2 avsnitt av BB-podd i veckan under säsong.
Är det så kallat low risk high reward?
Det är väl en jättebra sammanfattning av det. Detta möjliggörs tack vare Spotify och Unibet som nu väljer att satsa storartat på Allsvenskan 2021.
Ja, men Unibet är ju huvudsponsor för Allsvenskan 2021.
De är också huvudsponsor till IFK Göteborg 2021.
Extra värdefullt ett år där många av de blåvita sponsorerna har haft det lite kämpigt. Vi är inne i den allsvenska premiärveckan, Patrik.
Det kittlar.
Ja, det gör det fan alltså, mig.
Sen måste jag säga att det här uppehållet kändes ju kortare, vilket det också var. Eftersom vi spelade sista omgången i december.
Så det fanns en bra anledning till att det kändes kortare, nämligen att det var kortare.
Men det jag skulle säga var att jag inte är helt främmande för det här. Alltså får vi planerna att funka så gillade jag ju att vi spelade längre in på säsongen. Just för att det här dödläget som är emellan, den här sorgeperioden man alltid går in i från typ 4 november till 10 april. Den fruktansvärt mörka perioden, att man liksom kan korta ner den.
Där sitter du där borta som någon sorts så här vaccinmotståndare och hoppas på fler pandemier.
Exakt.
Eller vad menar du?
Axel, kommer vägra sprutan bara för att få spela sent in på hösten.
Skit i det nu. Senare den här veckan så kommer det ett BB-poddavsnitt där vi liksom fokuserar på första delen av säsongen så att säga, med vilka matcher vi har och vad vi behöver göra och allt möjligt. Mm. Hade vi varit ett mediehus så hade vi kallat det för en bibel typ.
Ja, just det.
Men nu är vi inte det, så då gör vi inte det.
Är det någon ljudboksbibel hade det blivit i vårt fall?
Ja, men jag har sett folk kalla, du vet, bara jag skriver så här att Hammarby har 3 vänsterbackar, då är det en bibel man har
tagit ut. Du skriver 3 sidor om BK Häcken, bibel.
Det är hela deras evangelium.
Ja, så att säga, både nya och gamla.
Och vi ska strax prata lite om premiärmotståndarna Örebro SK med vår goda vän Elena Lövholm. Mm. Men jag tänkte att först så kan vi kanske gå in på lite läget i Blåvitt.
Ja, det gör vi.
Och där har vi varit lite skadedrabbade senaste tiden, va? Mm.
Det känns ju lika sorgligt som väntat givetvis att vi förstärker upp truppen och har så jävla fint utgångsläge. Och sen närmar vi oss premiär och då faller de en efter en bort, eller hur?
Ja, men vi kommer ju behöva ta något grepp här under säsongen på och kika på varför får vi så mycket skador. För jag tycker verkligen att vi procentuellt får fler skador än de andra toppkonkurrenterna. Är det någonting vi gör fel i träningsupplägg och så vidare och så vidare, med var vi tränar, var vi spelar, alla de sakerna. Men det är lite för tråkigt för att börja gagga om nu när vi är premiärveckan, väl?
Och vi har inte riktigt på fötterna för ett sånt uttalande, mer än att det är känslan.
Ja, men min känsla är nästan alltid rätt.
Den är nästan alltid rätt.
Men läget i Blåvitt inför premiären är väl så här. På skadelistan, att Tobias Sana, ja, som ändå haft lite känningar och sånt där, han kommer spela från start. Det känner jag mig ganska säker på. Ja. Du vill bara i detta nu så ramlar han väl ner från en balkong eller någonting.
Antagligen. Så, ja.
Ni får ju ta allt sånt med 7 lådor salt.
Han vurpar med moppen.
Ja. Men han, så som läget är precis nu så kommer han garanterat kunna spela från start. Robin Söder tror vi väl att han kommer vara i truppen men på bänken, va?
Läste du den artikeln som Vulkan skrev med Söder?
Nej.
Då kan jag berätta för dig att han gjorde en ganska kort intervju han gjorde med Robin Söder. Men där Robin Söder ändå säger också att hade det varit korsbandet så hade jag lagt ner. Liksom. Då hade det varit färdigt. Och de orden fick mig så här, jag fick så här, rysning. Liksom.
Ja, jo. Men hade han behövt säga det för att du skulle fatta det, menar du?
Nej, men ja, men det är klart att det blir så här. Robin fyllde 30 häromdagen. Ja. I Zlatan fyller 40 år och är fortsatt aktiv. Jag menar, det, han har i teorin 8-9 år kvar på karriären.
Jo,
på
men
karriär.
Känslan är också lite att om Robin drar ett korsband så får han liksom köra med joystick resten av livet. Vad hemskt det lät. Ja, men ändå lite.
Och så skrattar jag. Det var absolut inte meningen, Robin. Det var bara en väldigt rolig...
Ja, men för att hans knän är sargade helt
ja,
enkelt.
Jo,
och
så,
de
så
skulle ju såklart inte fixa ett korsband till. Men jag tror man kommer smyga igång Robin och inte liksom slänga in dem från start om de inte känner sig helt hundra på det.
Men det jag skulle säga var precis samma känsla som jag hade när man presenterade Oscar Wendt och Marcus Berg, den här glädjekänslan. Trots att vi visste att det skulle hända så kände jag ju sån jävla lycka i kroppen när jag väl såg deras namn på IFK Göteborgs hemsida. Samma känsla motsatt kände jag ju då när Robin Söder säger att hade jag skalat mig här och nu igen så hade jag lagt av.
Jag älskar också att det nya öppna Blåvitt, istället för att man får veta att han har skalat underkroppen, så får man nu istället veta att ja, men vi tar det här dag för dag. Mm. Det säger ju jävligt mycket.
Jag gillar hellre det. Hellre dag för dag.
Jo, men man måste få gnälla lite. Speciellt när folk är skadade. Colbane stegraren.
Ja, det är ju väldigt ironiskt att vi för ett par veckor sedan satt och sa här att så här, om han inte stegrar tillräckligt försiktigt, hur stegrar han över? Vad gör man ofta när man stegrar över Jocke Hanes?
Jo, man skadar handen.
Man bryter handen, gör man. Och precis det har Colbane stegraren gjort.
Hade jag varit ett riktigt svin nu, som jag ju såklart är då, så hade man ju kunnat garva lite åt också det här. När han värvades så var det en islänning som hade haft lite krogrunder och stökigheter i tidigare i karriären. Ja. Och nu har han brutit handen. Jaså, ja. Okej, så säger man då. Men så är det inte. Men det verkar i alla fall som inte var så farligt så han skulle kunna spela med någon sorts knogjärn eller specialskydd eller vad det är de nu har.
Spela med. Ja. Men du visst, när du läste att han hade brutit handen, innan du ens tänkte, visst tänkte du att det var en sån här Albin Ekdal skada, du vet, man är på en nattklubb längs reperban och ramlar över ett glasbord.
Jag tänkte med ett rallarslagsmål.
Ja, du tänkte
det
håller liksom. Var skedde det här rallarslagsmålet runt?
Ja, men på någon sorts utomhusbar på Island. Jag vet inte ens vad de var och spelade. Skit i det nu. Det som också var roligt var att när jag såg att oj, han får spela för Island, så skrev jag en tweet som gick ut på ungefär att ja, men vad han än gör efter detta så är det grymma nyheter. Den fick man ju äta upp så att säga. Ja. Men vi sätter väl honom i samma statusfack som Robin Söder i alla fall inför Örebro-matchen. Som bäst så är han med på bänken.
Mm. Jag tror att Robin, det är större chans att Robin är med än att Colbane är med.
Absolut. Sen har vi Marek Hamsik. Han kommer inte spela mot Örebro.
Nej.
Han är tillbaka mot AIK skulle jag gissa. Och jag ska lansera en teori redan nu. Det är ingen skräll att han inte spelar första matchen mot Örebro på konstgräs. Det kommer inte heller vara någon skräll när han inte spelar sista matchen på Tele2 Arena på konstgräs. Och detta ligger i stjärnorna.
Nej, Mareks EM-uppladdning är nog inget superstort fans av konstgräs.
Så kan man nog säga.
Sen kan jag väl också lite uppskatta om han vägrar konstgräsmatcher. För jag tycker att det skickar jävligt fina signaler mot vårt förbund som gång efter annan accepterar att lag i den högsta serien lägger plastmattor för att någon sorts breddfotboll ska kunna gå på och spela där.
Om du är en världsstjärna med egen logga, då spelar du inte heller på Bern Arenas bajsgräs.
Ja, men jag tycker det är viktigt. Det är på samma sätt som när de la Bravida Arena här i Göteborg nu och de la konstgräs där hos BK Häcken. Jag menar, BK Häcken är ändå en elitförening i Sverige och spelar högsta ligan. Men de la en konstgräsplan där för att jag med mitt division 7-lag ska kunna spela där. Och det har vi gjort också. Men vi behöver inte det.
Det skulle ju faktiskt vara ett argument emot. Ja, men, att ni ska lägga ner er att sorga division 7-laget.
Det är ju jättekul. Varje träning är 60 minuter och det tar 4 timmar varje gång man åker iväg. Det kan du föreställa dig. Det är bara umgänge. Men vi behöver inte kunna spela där. Vi klarar oss jättebra på Rötna Heden. Låt oss spela på Heden så kan Häcken få gräs. Och alla andra lag i Sverige. Jag tycker det är ett bra signalvärde. Starkt av Hamsik att vägra konstgräs. Vet du vad Hamsik är?
Vad är han?
Han är bra för svensk fotboll.
Den sista spelaren på den här listan är ju Hossam Aiesh, som inte kommer spela mot Örebro. Han kommer sannolikt inte spela förrän tidigast mot Halmstad BK i omgång 4.
Det är en bit bort.
Mm, det är synd.
Det är väldigt synd.
På gång.
Mm, det är det.
Och den här situationen gör ju då att jag tycker att man kan hitta ganska tydliga nyckelspelare emot Örebro. Jag tycker att det finns vissa spelare som då måste kanske höja sig eller överprestera eller i alla fall leverera väldigt nära sin maxnivå så att säga.
Mm.
Och de som jag har tagit ut här, det är först och främst Gustav Norlin som faktiskt kom till IFK Göteborg som där och då våran på något sätt signaturvärvning för Pontus Farnerud. Och efter det så trillade det in diverse världsstjärnor och landslagsspelare bara på en höft sådär. Men just där och då så var det han som skulle bidra väldigt mycket till våran offensiv.
Alltså Gustav Norlin har vi ju köpt från Varberg. Det är inte en gubbe vi har hittat på free transfer för att fylla ut truppen med, utan han har vi betalt pengar för att få.
Precis, och när han kom så kändes han väldigt rätt. På senaste matcherna tycker jag att han har fallit tillbaka lite i offensiven.
Mm.
Det kan ha att göra med att han har fått spela wingback och sådär också. Men jag tycker att när han väl kommer med boll rättvänd så måste det komma en lite bättre leverans från honom. För det är nog en nyckel att låsa upp för att få in bollen i motståndarmålet.
Nej, men han har fått prövas lite olika positioner just nu. Jag tror att för han kommer lite högre upp i banan så kan det bli bra med Gustav Norlin. Men då måste han också steppa upp. För nu när han har kommit på lite renare räder så har han inte fått ut alls det som han fick ut i början.
Nästa man på min lista är den som har varit hetast framför målet här på försäsongen. Kevin Jakob. Som jag tror kommer få starta som forward.
Mm.
Och han är ju som sagt väldigt bra framför mål har han varit nu. Mm. Verkar ha ett jävla självförtroende och vågar trycka till bollen. Kommer också i ganska bra forwardslägen har jag sett i de senaste matcherna. Det måste fortsätta för någon måste göra målen.
Mm. Och i Robin Söders eventuella och Kolbeins eventuella skadefrånvaro så känns han som just nu vårt hetaste anfallsalternativ.
Precis, och då måste det funka även i Allsvenskan mot Örebro. Sen så har vi ju då, eftersom Kalle Johansson är skadad hela vårsäsongen, så kommer en ny backling behöva prestera. Och där så behöver den som spelar på vänsterplatsen i backlinjen verkligen prestera.
Och då handlar det såklart om August Erlingmark eller Sebastian Eriksson.
Ja, precis. För det är där som det kanske har svajat lite. Jag har en tro på att Sebastian Eriksson kommer höja sig när Allsvenskan börjar. Jag hoppas verkligen att det blir så.
Jag tyckte att han hade flera fina aktioner här nu senaste matchen mot Värnamo. Och det känns väl som att det är Sebastian Eriksson som får spela med tanke på den trebackslinje som vi spelade in då nu. Senaste matchen i fredags.
Jag tror att Sebban startar. Sen så tror jag att någon av Simon Tern eller Tobias Sana måste ha en jävla bra dag. För det är där som hela liksom, poängproduktionen börjar och slutar någonstans.
Mm. Och av dessa två som de har nämnt nu så tror jag väl, alltså jag lägger mest förtroende till Simon Tern här, som jag tycker har varit väldigt jämn över försäsongen och så kan växla under matcherna för att gå ner en period för att sen växla upp och kliva på offensivt och visa prov på dels individuell skicklighet men också en jävla spelförståelse och ruskigt fina genomskärande bollar.
Så vad du egentligen säger det är att Simon Tern ska bort från den här listan för han tror du på, men Sana är däremot ännu viktigare att han har dagen där då.
Ja, men jag tror så här. Jag tror att det krävs som du säger att två, tre spelare har riktiga superdagar. Men jag räknar in att Tern är en av dem som alltid är med och har en superdag.
Så då tror vi alltså på en startelva med Giannis i mål, såklart. Trebackslinje med Tollinsson, Bjärsmyr och Sebastian Eriksson eller August Erlingmark.
Nej, men vi tror på Sebastian Eriksson. Vi sätter det här och nu förutsatt att inget konstigt händer.
Vi tror på en balansspelare som är Pontus Wernbloom eller möjligen August Erlingmark.
Mm.
Sen kliver vi uppåt i banan till basen på den defensivt pekande triangeln. Och det är Simon Tern och Hasse. Wingbacks har vi Gustav Norlin och Alexander Jallow. Känns ganska cementerat i den här matchen. Tobias Sana kommer ligga bakom anfallaren som vi tror blir Kevin Jakob.
Mm. Och som jag faktiskt har ganska höga förväntningar på.
Så tror vi att vi kommer starta.
Och detta såklart förutsatt att ingenting konstigt händer under veckan.
Precis så. Örebro däremot har vi dålig koll på.
Nordin Gerzic spelar där vet jag.
Ja. Det är klassiskt, man kan ha gamla
blåhetsspelarna. Ja, eller hur? Kevin Walker spelar i Örebro den då. Här namedroppas det.
En som däremot har väldigt bra koll på Örebro, det är vår nästa gäst. Hon jobbar på Närkes Allehanda med fotboll och innebandy och allt möjligt sån skit som hon håller på med där uppe.
Hockey har jag sett en bra åker. Det är inte okej.
Okay. Men framförallt så är hon duktig på fotboll. God vän till oss. Välkommen tillbaka till BB-podd, Elena Lövholm.
Tack så mycket. Det var fan inte igår alltså.
Nej, vi saknar dig.
Mm, detsamma.
Hur känns ÖSK inför 2021 då?
Ja du, hur alltså i största allmänhet så är det väl, det är lite tråkigt att säga, men de känns ungefär precis som vanligt. Alltså det här är ju ja, men det här är en klubb som gärna säger att de vill ta sig ur det här mittenharvandet i tabellen, etablera sig som ett lag som utmanar om toppplaceringar i serien, men även i år får man väl lov att säga att det är ganska svårt att se att det faktiskt kommer hända någonting. Man har ju ett par kvalitetsspelare, man har några som är lovande och sen så har man ett helt gäng som är så här halvbra eller helt okej. Man har lite för mycket inlånat kan jag tycka också, och så har det väl sett ut lite grann de senaste åren, så att det är väl ganska mycket status quo här. De brukar vara ett helt okej allsvenskt lag och jag tror att de kommer fortsätta vara ett helt okej allsvenskt lag även i år.
Är det också där man siktar eller har de sagt satt någon så här spännande målsättning på Europaplats eller något sånt där?
Nej, jag har inte hört någon officiell målsättning än, men de brukar ju ha någonting som är så här i stil med att man ska vara bättre än förra året. Du vet, de brukar inte tycka om att ha allt för tydliga, liksom vi ska vara topp fem eller så där. Jag vet att något år hade de målsättningen att vinna nästa match typ, vilket är en ganska värdelös målsättning, för att man förutsätter ju någonstans att det är något slags fundament i en allsvensk klubb att där man koncentrerar sig på att vinna nästa match, men de hade det som målsättning för säsongen. Jag vet inte, de brukar prata om att de vill etablera sig högre upp i tabellen, och jag tror att om du skulle fråga dem så skulle de svara ungefär någonting åt det hållet. Så
nu får vi förklara för alla våra lyssnare då att Örebro är ju titellösa sen begynnelsen och har ju aldrig vunnit någonting. Så här, hur hårt tog det när Blåvitt tog cupguldet från Örebro 2015? Gick musten ut då liksom? Ältas det fortfarande om den där cupfinalen i Göteborg?
Alltså jag kommer ihåg att den matchen var en jättestor grej för ÖSK-arna, för att de var väldigt peppade på att få sin första titel, och det sitter ju lite grann i självbilden hos ÖSK. Alltså de har ju, Axel Kjell och några av spelarna har pratat mer och mer om det den senaste tiden, att man måste börja bete sig lite grann som vinnare. Alltså de har pratat om att bli av med den här snälla grabbarna stämpeln, att man vinner inte någonting på det och att man inte får ha det här småklubbskomplexet. Till exempel så var det en ganska omdiskuterad situation när man mötte Djurgården uppe på försäsongen, om när man gav tillbaka en boll i en situation där man vet att storlaget aldrig hade gett tillbaka bollen. Alltså en sån situation där man blev väldigt förbannade på varandra internt inom laget liksom. Och lite det där har väl Axel Kjell försökt föra in, att man måste börja bete sig som vinnare och liksom släppa den här, ja men det här som har förföljt dem egentligen i alla år, att man faktiskt inte är en vinnarklubb liksom. Så det sitter definitivt.
Hur har det funkat på försäsongen i år då?
Alltså, det har ju funkat lite sådär i, man har ju lyckats reta upp Malmö-spelare och sådana där saker liksom, och börja som käfta med dem, och man visar ju typ Dennis Kolander som är 20 år möter Sebastian Larsson på mittfältet, skiter fullständigt i att det är Sebastian Larsson liksom. Så man har det i sig så. Sen hur mycket det kommer ge resultat liksom i rena poäng, det återstår ju att se, men det är väldigt tydligt att det är en riktning man vill försöka att gå i alla fall, så är det.
Men hur har det sett ut resultatmässigt på försäsongen då? Är de i form så att säga?
Ja, man har väl blandat och gett en del på försäsongen. Matchen mot Djurgården där som jag nämnde, där fick man sig ju en riktig lektion i fotboll och förlora med 4-0. Man gjorde ju ingen speciellt bra insats i kuppen heller. Sen har det ju funnits ljusglimtar såklart. Man har väl sett på något nyförvärv här och där. Kanske framförallt på Taha Ali, att det ser spännande ut där. Någon spelare i någon lite ny roll. Dennis Kolander som jag nämnde har en lite mer offensiv roll i år. Ser ut att kunna göra det ganska bra, göra lite mer poäng. Men man har väl lite grann de här tendenserna liksom till att man kan trycka ner en motståndare en bit, men inte alltid hitta liksom de här kreativa vägarna in i straffområdet och hitta målchanserna. Och i de fallen så kanske man får förlita sig lite för mycket på enskilda spelare. Man förväntar sig att Dennis Hymmet ska kliva fram och bara göra det, för att han gjorde det en del förra året. Jag tror inte han kommer göra det i 30 omgångar i år. Och nu spelar man genrep häromdagen och vann med 2-0 mot Akropolis. Tydligen då så låg Roman Gall bakom båda målen, och utan att tyvärr ha sett den matchen så är väl han också en sån spelare som man kanske kan sätta lite hopp till. Han var ju med ÖSK i höstas också och blev bättre och bättre med tiden där. Men det är kanske inte en försäsong som har lovat speciellt stort heller. Det kan man inte säga.
Om vi ska kika bara lite lagdel för lagdel. Det finns ju många som spelar fantasy så här också, som är intresserade. Vilka spelare här då liksom? Vilka målvakter har vi? Jag vet att du har snackat om att det där är lite oklart också.
Mm, alltså som första målvakt i år har man ju alltså Bobby Allais. Har ni hört talas om Bobby Allais?
Det låter som Dover Calais.
Ja. Nej, men alltså det är ju så här, det här var inte alls det jag hade förväntat mig att ÖSK skulle värva in som ersättare till Oskar Jansson. Där hade väl jag föreställt mig att man skulle gå ganska hårt för en superrutinerad allsvensk målvakt. Och det säger jag liksom, jag förstår att det inte är lätt att göra en sån värvning också, men den här killen är alltså ganska mycket av en chansning. Han är alltså fransman, aldrig varit i närheten av svensk fotboll förut. Närmast kommer han från Olympiakos, och där var han i 1,5 år. Jag tror att antalet matcher han gjorde där går att räkna på en hand, kanske till och med en halv. Så där gick man verkligen i en totalt motsatt riktning mot vad jag trodde, och ersätta en spelare som Oskar Jansson på det sättet, det är ganska intressant. Och ser man till försäsongen så har han väl haft både bra stunder och lite skakiga stunder, så att där har väl ÖSK egentligen gått från att ha sin kanske absolut stabilaste lagdel till att ha det största frågetecknet, skulle jag säga.
Men han är ändå uttalad etta som det är nu liksom.
Ja, det är ju känslan. Han är den som har spelat mest, och som andra målvakt så värmade man ju Mergim Krasniqi, som har varit bra i många år i Superettan. Så att man värvade väl Bobby som tydlig första målvakt, men en spelare med mycket rutin som tydlig utmanare. Så att om det inte skulle funka med Bobby, i och med att det är en chansning, så finns det ju liksom bra alternativ bakom honom. Men jag tror att första platsen är Bobbys att förlora, så att säga.
Vad är det Bobby har haft för små fadäser då här nu under försäsongen? Är det distansskott, eller är det närlägen, eller är det bara att han tar riktigt dåliga beslut i uppspelet?
Nej, men det har varit lite sådär bollar, någon frispark han skulle ha tagit. Du vet, sådana här grejer som man brukar säga det om målvakter, att du behöver inte kunna göra de här superräddningarna varenda gång, men du ska ta det du ska kunna ta, du vet. Den där hygienfaktorn liksom. Där har han inte varit där varenda gång liksom. Utan det har trillat in bollar som Oskar Jansson hade tagit. Så.
Försvaret, hur ställer man upp där då?
Alltså nu i genrepet häromdagen så hade man en ganska konstig startelva, för att det är många som är borta, med sjuka och skadade, och det finns en risk att det spiller över även i matchen mot er, för att det finns de som riskerar att missa premiären, så att jag kan inte svära på hur backlinjen kommer se ut. Men om alla är friska och hela så är det ju Hussein Ali längst till höger, Mikael Almebäck, Andreas Skovgård och Kevin Wright. Den lagdelen är ju sedan ganska lång tid tillbaka gjuten. Och det kan man väl inte säga att någon av de andra lagdelarna egentligen är. Och det är väl dansken Skovgård som är den stabilaste pjäsen egentligen i backlinjen. Han är riktigt bra. Och sen är ju Hussein Ali längst ut i höger, som är lite mer offensiv back, är också väldigt spännande. Han är en sån här ung kille som det är tydligt att de satsar på i år. Och han kan väl vara en sån spelare som andra kanske inte nödvändigtvis har koll på hur bra han kan vara. Så.
Och vilka var det skadefrågetecken för?
Kevin Wright tror jag att det är, för att på i genrepet så spelade Daniel Björnqvist istället för honom, och han brukar egentligen vara andrahandsalternativet bakom Hussein Ali till höger. Så Kevin Wright var den som var borta nu, ja, igår var det ju.
Om vi klättrar uppåt i banan då och kikar på mittfältet, hur ser det ut där?
En ny grej för i år är ju lite grann att Nordin Gerzic-eran är ju liksom över. Man har ju värvat in Kevin Walker och Nordin har spenderat väldigt mycket tid på försäsongen på bänken. Så det är Kevin Walker och Johan Mårtensson som spelar centralt. Och där är väl Walker en sån, tror jag, som verkar kunna riskera att missa premiären. Så där får vi se. Men de två har i alla fall varit förstahandsalternativet en del på försäsongen. Sen plockade man ju in Romain Gall sent, så det finns en del offensiva alternativ framåt. Till exempel Jake Larsson som ser ut att vara tillbaka i bättre slag efter, han hade en ganska tuff höst. Han var med om en del tunga grejer i sitt privatliv och kom inte riktigt till sin rätt i fotbollen, men han har sett bra ut i år. Sen har man David Seger som var förra årets genombrottsspelare. Honom har Axel testat lite grann i en tia-roll typ på försäsongen. Och Romain Gall lär väl hållas någonstans ute på kanten. Och han är ju hel, men nästan alla andra verkar det vara lite osäkert kring inför premiären. Så att mittfältet är ganska uppe i luften i det här läget. Jag tror inte att Johan Mårtensson spelade heller i genrepet. Men han ska vara på bättringsvägen. Jag tror att Walker är det största frågetecknet.
Vad spelar man för spelsystem? Nu undrar ju såklart lyssnarna och jag.
Precis, de har ju ställt upp det som ett 4-4-2. Och där är ju liksom Kevin Walker och Johan Mårtensson de liksom centrala... som centrala pjäserna, och sen så har du ju liksom kantspelarna går upp ganska långt inåt om man säger så, samtidigt som du har ytterbackar som följer med upp bakom så. Men som sagt, alltså det här är uppe i luften fullständigt, för att man har tagit in spelare sent, genrepet säger ingenting om hur det kommer se ut för att det är så mycket skador, så att det här är en lagdel där det har varit ganska mycket fram och tillbaka under försäsongen, så det är jättesvårt att säga hur de kommer ställa upp det.
Men blir det så att Nordin Gerzic ersätter Kevin Walker i ett läge där han är sjuk?
Det tror jag absolut.
I anfallet så har du varit inne på Dennis Hymmet då såklart, men som känns ganska cementerad. Vad har vi för komplement då?
Anfallssidan är ju en sån del som Axel har pratat lite om, att han har velat att någon kliver fram och visar att man ska vara det här komplementet som du pratar om, att det är jag som ska spela. Han har tyckt att det har varit kanske lite för jämnt mellan de andra. Dennis Hymmet, supergiven, men den andra platsen har väl stått mellan Agon Mehmeti, Erik Björndal och Rasmus Karjalainen. Sen skulle det förvåna mig om någon annan än Agon är det naturliga valet i slutändan där. Han har varit det nu i de senaste matcherna, och jag tror väl att Axel tycker att han är lite bättre än de andra två, så att där kan man nog vara hyfsat säker ändå på att det blir Hymmet och Mehmeti som startar, det tror jag.
Vad har vi för tydliga stjärnor och förgrundsfigurer i ÖSK i år?
Ja, alltså jag skulle väl säga att ÖSK har en stor stjärna, och det är Dennis Hymmet. Han är ju den värvningen som folk liksom satt och väntade på, att så här, kommer han komma eller kommer han inte? Jag tror han är den första som Axel tar ut i startelvan, och han är väl också den som folk förväntar sig ska göra målen och ligga bakom målen. Sen är väl Kevin Walker också en profilvärvning och på sitt sätt en stjärna, men jag upplever ändå inte honom på samma sätt som en spelare som folk sitter och tänker att det är han som ska göra det för ÖSK i år. Sen finns det potential på flera stycken att det kan växa fram liksom under säsongen, men på förhand så är det ju Dennis Hymmet som är liksom the poster boy i ÖSK, det skulle jag säga.
Kolander och Jake Larsson har du ändå pratat en hel del om. Det är ju namn som poppar upp lite här och där.
Mm, precis. Och Dennis Kolander är en sån här kille som man satt och undrar lite. Förra året så fick han väl inte spela så mycket som man kanske hade trott. Man kanske trodde att han skulle ha sitt genombrott förra året. Det blev inte riktigt så, och sen så hade han bara kontrakt det här året ut. Och många var nog oroliga att får han inte spela så kommer han vare sig förlänga eller kunna säljas liksom. Men så helt plötsligt förlängde han ändå och har spelat i en lite ny roll på försäsongen. Så att där kan jag tänka mig att det kanske har varit en liten förhandling att han ska få spela på ett annat sätt, där han kanske kommer till sin rätt lite mer, spela lite mer offensivt, är ju det som det här handlar om. Och det har han visat i år också. Jag tror att han har gjort flest poäng på försäsong. Jag ska inte svära på det, men han har gjort en hel del i alla fall, och han har ett bra skott liksom. Så att han är en spännande spelare att hålla koll på.
Och nu på lördag så är det dags med den magiska avsparkstiden 17.30. Det är fan den bästa avsparktiden i världshistorien en lördag, måste jag säga. Och det är ju så att det är Örebro som ställs mot IFK Göteborg. Om du nu då var Roland Nilsson, Elena, och du tänkte så här: jag måste spöa ÖSK. Hur hade du gjort?
Om man ändå finge vara Roland Nilsson. Nej, men jag skulle nog försöka undvika det här med att bli nedtryckt. För där har ju ÖSK visat liksom, även om inte Malmö nu har haft någon bra försäsong alls, så visar ÖSK när man mötte dem för ett par veckor sedan att man kom ut starkt, pressade ner Malmö och fick till slut ett ledningsmål på det. Och ibland, som sagt, så tar det en stund för ÖSK att få till målchansen, om man hamnar lite i det här att man dansar runt rätt så mycket utanför straffområdet liksom. Men får de tillräckligt med tid till det, så är det klart att det lätt blir farligt till slut. Så där måste man ju se till att pressa ÖSK, se till så att de inte får fäste ordentligt där uppe liksom.
Inte falla ner för långt i knät på målvakten, så att säga.
Precis.
Hur gör man mål på Örebro då? Finns det några så här solklara svaga punkter bakåt?
Alltså den starka punkten är ju Andreas Skogård. Och det tror jag väl att andra allsvenska tränare vet om, att han är riktigt bra. Så det är ju inte honom du ger dig på och mobbar liksom. Sen har man har ju tvåvägsspelare på kanterna. Nej, men så här, man har ju tvåvägsspelare på kanterna också. Ska man prata om svagheter bakåt, så har vi ju varit inne på Bobby Alaya, Olympiakos stjärnan. Han har släppt in mål på försäsongen som han borde ha tagit. Ska man överlista någon för att göra mål, så är det kanske han. Och det har väl hänt några gånger också de senaste åren att Mikael Almebäck har tabbat sig. Även om man inte ska hänga ut honom som någon liksom svag länk, så är det någonstans man ska leta efter misstag och utnyttja. Så är det ju där, snarare än på Andreas Skogård liksom, av de två mittbackarna.
Summa summarum då, utmana Almebäck och skjut på allt.
Skjut på Bobby bara, utan helvete. Ja.
Om vi vänder på frågan då, hur vill Örebro göra mål? Vad ska vi liksom se upp med?
Man har ju lite olika alternativ där. Det finns ju spelare på kanterna som är bra på att få med sig bollen. Du har ju Kevin Wright, Jake Larsson, Hussein Ali, så att bollar in från kanterna kommer ju definitivt komma om de spelarna får yta och flytta fram bollen dit de vill ha den liksom. Sen Dennis Kolander som vi har pratat om, han håller sig lite längre in i banan men har ett bra skott, och där får man liksom se upp med. Sen de här fiffiga grejerna, de här luriga passningarna in i straffområdet eller precis utanför, är det väl Dennis Hymmet som till stor del ska stå för. Sen mål kan ju alltid komma på många olika sätt, men det är väl de här grejerna som är vapen ÖSK har, som man ska hålla koll på. Romain Gall är väl ganska duktig på att driva in från sin kant också och ta sig in i straffområdet själv liksom. Så.
Det är bra, Elena. Du, avslutningsvis här bara, Blåvitt har ju satsat ganska stort och plockat in både den ena och den andra spelaren här. Hur ser man på den satsningen med Örebroögon, så att säga? Snackas det något om nu ska vi möta de här gubbarna i premiären, så att säga?
Alltså det roliga är ju att det finns ju i en viss falang i alla fall, folk som tycker väldigt mycket om Alexander Axén, så finns det en tendens att tycka ganska illa om IFK Göteborg, för att alla vet att han gjorde det och han spred det hatet ganska bra i ÖSK under sin tid där. Så det finns ju folk som liksom tycker lite extra om att tvåla dit just IFK Göteborg.
Det är inte som... bättre 2015 då kanske.
Nej men exakt, den sitter ju säkert också kvar lite grann. Nej men jag vet fan, jag har faktiskt inte sett IFK Göteborg på försäsongen, så jag kan inte uttala mig, men det här känns väl som ett klassiskt projekt som verkligen kan sluta precis hur som helst. Jag har ingen aning. Det kan ju bli kalas och det kan ju också bli fruktansvärt. Men det var också en sån grej vi pratade med Dennis Kollander om, på tal om den här liksom att man vill bli lite kaxigare. Så snackade vi liksom, det var ju innan Hamsik blev skadad, men det var han också så här totalt ointresserad av att han skulle möta honom. Det var liksom bara så här, jaha, det skiter väl jag i liksom. Så, och det är ju också en del av den attityden, och jag tror väl att liksom sett till namnet på klubben och sett till värvningarna som Blåvitt har gjort, så är väl Blåvitt säkert ett sånt lag som man kommer vilja visa att vi ska inte vara de här snälla grabbarna längre liksom. Så det är möjligt att man märker av det i den matchen.
Tror du på Dennis Kollander när han säger att han sketer det?
Ja, jag har faktiskt det. Ja, jag har faktiskt det, för att han är en sån här, han är en ganska obrydd person faktiskt. Han sålde det till mig i alla fall. Det gjorde han.
Nu slipper han ju stå upp för det, så det är lite,
ja, precis.
Men
besvikelsen han inte får byta till sig Hamsiks tröja. Ja.
Synd. Om han är riktig chef Dennis Kollander, så ser han till att ha den Hamsik-frissen i premiären. Då har han med respekt, inte annars.
Jag ska hälsa då.
Elena, tack så jättemycket för att vi fick ringa upp dig och få senaste nytt från ÖSK-håll.
Ja men tack, det var så trevligt så.
Vet du vad jag gjort, Lindberg?
Berätta.
Jag har trillat dit.
Okej.
Okay. Men det är ju så många som tjatar om det här med fantasy, allsvenskan.
Jag trodde och han skulle säga att han hade börjat spela paddel nu.
Nej, är du dum i huvudet eller? Jag har ju spelat sådana här liksom, man ska plocka ut sina lag och sånt där. Det har jag gjort tidigare.
Football Manager
i tidigare liksom. Liv. Ja. Men när det här kom till allsvenskan så jag kände, nej, jag orkar inte börja. Jag blir så jävla hookad på sånt. Men så nu gjorde jag det ändå. Mm. Det var ju synd.
Det är synd.
För men, det är ju alldeles för kul.
Man lägger ju sjukt mycket tid på det. Ja,
helt oproportionerligt mycket tid lägger man på sånt där.
Det var lite som när man skulle bygga ut sina fotlag i FIFA.
Ja, just
och så
det.
Byggde man dem så var man nöjd med dem. Det enda som var tråkigt var att man var tvungen att spela med lagen också. Det behöver man inte nu.
Nej, just det.
I fantasy i allsvenska så bygger man bara sina lag. Man kan surfa in på fantasy.allsvenskan.se och gå med där. För övrigt så ni förstår vad vi pratar om.
Men det som är ännu roligare, det är att du har varit så jävla duktig och bett någon ska skapa en BB-hårdliga. Det är så det går till, va?
Det är A for effort.
Jag tänkte att nu ska han få cred, och så insåg jag att nej, det ska du inte.
Nej. Men det är klart att vi har en BB-hårdliga för fantasy-allsvenskan. Och vi kommer ju ha ett fint prisbord där vi löpande kommer presentera massa roliga, fina priser.
Ja, men det ska du få cred för, att du har tänkt att fixa.
Jag har fixat, men jag vill inte lägga ut alla kort på en gång. Bara. Jag vill liksom mjuka igång det lite hela tiden här.
Ja, men kan vi lova någonting då?
I det här prisbordet så kommer bland annat en signerad matchtröja från IFK Göteborg finnas med i potten.
Mm. Vi vill att det ska bli en stor liga, för det är skitkul när många blåvita samlas och gör roliga saker tillsammans.
Så är det.
Vi tänker också att något som är kul med den här, det är ju tjötet.
Det
kan jag inte bottna i det, nej, göteborgska arbetar. Ja,
men när man håller på och är aktiv i det här så är det jäkligt roligt. Därför kommer vi på vår Facebook-sida fästa ett inlägg högst upp som egentligen bara ska vara en lång god tråd om fantasy, allsvenskan och gärna de blåvita spelarna som överpresterar.
Jag kommer efter varje gång pika dig för att jag ligger så oerhört mycket bättre än dig i den här ligan.
Det kommer du inte
för
göra.
Jag har hittat spåret, jag har hittat precis hur man gör för att få mycket poäng i den här ligan. Okay. Vet du hur det är?
Nej, berätta.
Det säger jag inte.
Nej. men har några bra tips då till för att komma igång liksom, så här.
Eftersom han avslöjade sig själv här nu senast, så kan man väl ändå säga att Camilla Cobb i Blåvitt känns som en typisk sån här fantasyspelare. Mittfältare, men som spelar snarare på topp kanske och gör mål. Som en mini Haksabanovic.
Det blir liksom som en extra anfallare i sammanhanget, fast man egentligen sätter dem på mittfältet.
Ja, men precis. Man söker ju ofta de här ytterbackarna som går upp och bombar in inlägg och offensiva mittfältare som kan smälla in dem själva och sådär. Men det går ju också att få poäng på andra sätt. Ja. En sån som Hasse är inte dum, för han gör massa defensiva brytningar och sånt där och det samlar man också poäng ganska stabilt på. Så det finns mycket att snacka om, så bara in och snacka i den tråden här och ge oss era bästa tips också.
Jag kan ge ett antitips då.
Ja.
För vår gode vän Mikael Runmalm, han var med förra året. Han hade sin premiär, eller vad hade han, August Erlingmark. För typiskt dumt när han tar rött kort.
Ja, just för det.
Och det ska man också komma ihåg, så här, men om spelaren tar mycket kort, då kanske inte det är någon man ska ha med. Samma, Simon Tern, fantastisk spelare. Är han så bra i fantasy då? Gör inte han mycket hockeyass?
Men jag tror att i år kan man också få poäng för det. Att de liksom key passes och sånt där, sånt som David håller på med.
Ja, men har du med Simon Tern i din elva då? Du får då. Ska jag lägga ett sista tips här? Ett antitips. Förra året hade jag Axel Björnström i Sirius som en sån super ytterback. Gjorde massa poäng tillsammans med Vecchia och Sugita. Men nu i år, vet du, med Vecchia borta, han kommer inte göra några poäng. Ligger fortfarande högt upp i poänglistan. Ligger billigt i pris. Sätt inte in honom, så jag till dig på en gång, så jag till dig.
Hur gör man för att gå med i BB-poddligan?
Man kollar på någon av våra sociala medier, så får du en fin liten kod där. Jag tänker inte läsa upp den, för det känns helt sjukt, för det är en jättekrånglig kod. Man skriver in den lilla koden när man har surfat in på fantasy.allsvenskan.se och så är man med i BB-poddligan. Och hittar man inte, så har man någon kompis som hittar. Jag lovar att du har någon kompis, farmor eller något, som spelar det här.
Stort tack till Unibet för att ni är huvudsponsor till Allsvenskan, för att ni är huvudsponsor till IFK Göteborg och för att ni är huvudsponsor till Fantasy Allsvenskan.
Det är fan helt underbart ju.
Och som ni nu vet, så hörs vi snart igen om bara ett par dagar. Hej då!
Woohoo!
Vi är liv, vi är kaos, vi är allt. Innan något jävla pandemi går det samma spår här i Göteborg.
på tok på många år. Här i Göteborg det regnar hela tiden, så jag lider när jag skriver ändå undrar folk vadå. Hur ni mår här i Göteborg, vill försvinna in i dimman från en bengal. Kanna staden för en dag och bara bränn av. Tappa konceptet och bryta mer än en lag. Känna att man lever igenom bara för en dag. Sova till dagen, nu jag vårdar ett plan. Och jag öppnar ögonen och vågar vara glad. Känna doften utav gräset på gamla igen. Och i vår solen värmer och man andas igen.
Den här podcasten presenterades av Unibet.